Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Du lyssnar på Rättegångspodden och del 2 om mordet på Lisa Holm. Den 12 juni 2015 hittas Lisa Holm avliden i en byggnad vid gården Martorp i Kinnekulle. Samma kväll griper polisen 3 litauiska medborgare som gästarbetar hos en företagare i bygden. Dessa personer är Nerius Bilevicius, hans fru Irina och hans yngre bror Aivares. Den 16 juni häktas båda bröderna på sannolika skäl misstänkta för mord. Nerius fru Irina släpps på fri fot men fortfarande misstänkt för skyddande av brottsling. Misstankarna mot frun och brodern kommer senare läggas ner medan misstankarna mot Nerius kvarstår.
Det var ju du som gjorde den här obduktionen när det gäller Lisa Holm då?
Ja.
Den 17 juni inleds en rättsmedicinsk obduktion av överläkaren Adam Berkovic.
Jag är verksam vid rättsmedicin i Göteborg sedan 1985, specialist i rättsmedicin sedan 1988 och har befattning som överläkare vid rättsmedicinalverk.
Som bakgrundsinformation hade han fått veta att Lisa Holm den 12 juni anträffats död, inträngd i ett smalt klädskåp. Munnen, näsan och delar av ansiktet hade varit övertejpade med bred silvertejp som avlägsnades av kriminaltekniker i samband med platsundersökningen. Han får även reda på att en snara anträffats runt halsen, som enligt uppgifter och bilder hade legat under tejpen.
Sexuellt övergrepp, fanns det något sådant att titta på?
Nej, det finns inga tecken i min undersökning som talade för det. Och dels att när det gäller utseende av könsorgan, så det finns en medlemshinna med utseende att den är oskadad, så att någon penetrering av slidan har ägt rum i form av ett vaginal samlag. Det kan man inte sluta.
Man hittar alltså inga tecken på att Lisa rent fysiskt utsatt för just sexuellt övergrepp eller våld. Men det är inte samma sak som att handlingen Lisa utsattes för inte hade ett sexuellt motiv, vilket vi kommer till senare. Åklagaren går nu in på frågan om själva dödsorsaken, där man konstaterat att Lisa Holm avled till följd av hängning. Och skillnaden mellan hängning med en snara och strypning med en snara är något som Adam Berkovic pratar länge om.
Och då att jag lämnar ändå ett litet utrymme för alternativa dödsorsaker. Så det är naturligtvis det som vi har just pratat om, att strippning med snaran är ganska snarlik hängningen. Skillnaden är egentligen tidsförloppet och därmed just de fynd som jag nämnde. Naturligtvis kan man också tänka sig att det finns situationer där en strippning med snaran och övergår med strippning med...
Man konstaterar att det är just en hängning det rör sig om. Dels på grund av det korta dödsförloppet, men också på grund av de skador av snöfåror på halsens hud samt ett brott på tungbenet, som talar för just en hängning. Man påträffar heller inga punktblödningar varken i ögonen, i munnens slemhinna eller i ansiktets hud, vilket annars är vanligt vid strypning.
Lämna det och går över till tidpunkt här för döden.
Ja.
Vad kan du säga om det?
Svaret på den frågan är att med ledning av enbart fynd som är gjorda vid obduktion kan ingen säker bedömning av tidpunkten för döden är möjligt. Vi har till förfogande att göra en bedömning utifrån den omfattningen av förruttnelse, från hur omfattande och hur tydliga är förruttnelseförändringar, gör att min bedömning är att den rimliga tiden, att dödsfallet har döden inträtt innan anträffandet, är några dagar. Graden av förruttnelse är sådan att jag anser att dygnet den 12:e dygnet den 11:e är helt uteslutna.
Adam kommer senare uttala sig om att han även anser onsdagen den 10:e som i princip är utesluten som dödstid. Och i domen som senare kommer att utfärdas så står det att det finns medicinska möjligheter att Lisa Holm kan ha varit vid livet den 8:e och 9:e. Men utifrån fyndplatsen och den massiva sökinsatsen i området är det osannolikt att så har varit fallet. Det är också osannolikt att kroppen placerats i klädskåpet efter att likstelheten varit utvecklad, då det inte finns några tecken på att man brutit likstelheten då man placerat kroppen i skåpet. Det finns heller inga tecken på att offret legat skadat, hållits fången i trångt utrymme eller legat avsvimmad. De uppgifter Adam fått om brottsplatsen, kroppens placering i klädskåpet samt medicinska fynd gör att han kan fastställa dödsdatum till den 7 juni.
Jag är psykiater i botten, läkare i barn- och ungdomspsykiatri, och jag har jobbat i många år med frågor som rör forskning kring just allvarlig sexualvåldsbrottslighet. Jag är då som sagt professor i ämnet psykiatrisk epidemiologi, särskilt utvecklingspsykiatri och våld, bara för att trassla till det, vid Karolinska institutet. Men det betyder i praktiken att jag jobbar med olika typer av studier och försöker ta reda på varför människor hamnar i allvarlig kriminalitet och inklusive sexualbrottslighet och vad man kan göra åt det.
Åklagaren har tillkallat psykiatern Niklas Långström för att höra hans syn om vad Lisa utsatts för, då man anser det ytterst ovanligt att Lisa inte utsatts för något fysiskt sexuellt övergrepp. Och man kontaktade Niklas tidigt under utredningens gång för att försöka förstå vad för slags gärningsman man hade att göra med.
Vad kan du se i detta, du som jobbar med de här sakerna?
Ja, till att börja med så vill jag säga att det här är ju extremt ovanligt, och det gör ju att det är svårt att vara superexpert på det här. Det här är sådana företeelser som man inte kan räkna med att få träffa på så många gånger under en yrkeskarriär. Så jag har förstås konsulterat den vetenskapliga forskningen som finns på området för att få en bild av hur man kan förstå det som ni beskrev för mig när vi sågs i september, sakomständigheterna som finns i utredningen. Och några av de saker som jag tycker det kan vara viktigt att ta fasta på, det är att det finns ingenting som tyder på att det här är omöjligt. Det här finns beskrivet i forskningslitteraturen där man har identifierat sexuella motiv i dödligt våld, men där det inte heller finns några tecken på faktiska samlag eller samlagsliknande handlingar, utan där själva kontrollen över personen, brottsoffret, och att utsätta det för den dominans som det kan innebära och så småningom då inom ramen för de brottsliga handlingarna även ta livet av personen i sig kan innebära en stark sexuell upphetsning.
Lisas familjs målsägande biträde, Tore Brantler, ställer frågor till Niklas rörande BDSM och huruvida den här inom citationstecken akten var planerad och om det för gärningsmannen i sådana fall är tänkbart att det fanns någon annan utgång än att Lisa skulle behöva dö.
Nu är det här ett misstänkt ett väldigt extremt fall, så att det är svårt att tro att om det här nu stämmer med de här antagandena som skulle kunna stämma, då är det inte säkert att om personen skulle indikera att den skulle vilja vara med på det, att det skulle ha lett till något annat typ av utfall. Det här är en sannolikt utifrån det som har beskrivits sakmässigt en situation som är ganska starkt, liksom, starkt laddad med de här våldsfantasierna. Så lite kan
är själva händelsen i sig nog? Eller kan man tänka sig eller förvänta sig att gärningsmannen efteråt onanerar?
Ja, det kan man göra. Och då, är det då så finns det också beskrivet i de här fallserierna som jag nämnde tidigare internationellt att där kan man ju lära sig förstås att tänka efter före så att man ser till att man inte lämnar till exempel DNA-spår på brottsplatsen. Att man vill bortskaffa kroppen som är det ultimata förstås beviset på att ett brott har begåtts. Inte heller ovanligt heller, så tecken på att man har försökt vidta vissa säkerhetsåtgärder, det är inte ovanligt att det förekommer i de här fallscenerna som finns beskrivna.
Och målsägande biträdets fråga om onani ställs av bakgrund till att man i ladan även hittar en lampkupa med spår av Nerius Bilevicius sperma i. Innan Niklas började bidra till utredningen och innan man hittade en misstänkt hade man även tillkallat en gärningsmannaprofilgrupp för att på så sätt försöka få fram en bild på en tänkbar gärningsman. En i denna grupp var Mikael Schönhoff.
Ja, vi hade ju en dialog sinsemellan och sen hade vi ett möte med spaningsledningen där vi gav våra tankar och åsikter som vi hade kommit fram till i det tidiga skedet. Ja. Och det var väl framförallt att det med största sannolikhet var en gärningsman från området med tanke på omständigheterna då. Till exempel fynden och längs den här lokala vägen och så vidare gjorde att vi var ganska säkra på att det var en person som var bekant med närområdet. Jag vill minnas att vi också hade någonting om att med tanke på att bedömningen var ju ganska tidigt att ladan skulle kunna vara en brottsplats och eftersom kroppen var flyttad så var väl det ytterligare ett tecken på att gärningsmannen hade någon form av anknytning dit. För en fullständigt okänd gärningsman skulle med all sannolikhet bara lämna platsen efter den här typen av brott.
Utredarna blir därför tidigt övertygade om att gärningsmannen på något sätt bör ha funnits i Lisas närhet. Åklagaren frågar även psykiatern Niklas Långström om hans syn kring en sån här gärningsman.
Just det. Kan man säga något mer om gärningsmän? Du sa här förut att 30-40% var ostraffade. Mm. Kan man säga något mer om ålder och yrken?
Ja, det kan man göra. Precis, och statistiken då igen är ju genomsnitt så att säga. Och det brukar ofta kunna vara då så att som för annat allvarligt våld, dödligt våld, så är förövarna män förstås. Och mellan 20, 35, 40 och sånt där i det spannet. Offren är i ungefär samma ålder eller yngre. Och nästan alltid kvinnor, även om det finns undantag där också. Och det man då kan se det är att det är rätt många som inte som har en viss nivå av social anpassning i samhället. Som har arbete, fast partner, barn, inte alls ovanligt, även om det då finns andra saker som är överrepresenterade. Men det är inte så att det här är extremt utslagna personer i många fall, utan det här är personer med som ändå kan klara av så att säga, inneha ett jobb, men som ofta kanske inte har pluggat på universitet eller motsvarande, utan som har hederliga liksom, hantverkarjobb eller chaufförsjobb eller sådana saker.
Ja, Då är det förhör med den tilltalade Nerius Bilevicius. Och då är det åklagaren som inleder förhöret. Varsågod.
Ja, tack.
Nerius försvarsadvokat Inger Rönnbäck har från första stund varit övertygad om sin klients oskuld. Hon pekar mycket på det faktumet att kaféet inte sökt igenom ordentligt samt att man inte letat fingeravtryck på de fynd som Missing People fann på olika platser i området. Rönnbäck menar också att det tidigare skett flera stölder på gården, vilket stämmer, och att ett tänkbart scenario då är att Lisa Holm kan ha sett något som hon inte borde ha sett.
Han har hela tiden bestämt förnekat all inblandning i kontakt med flickan och hennes försvinnande och död. Och han har fått frågor från polisen att vi tror att det kan ha gått fel. Alltså de har antytt att det kan vara något sexuellt som har gått fel så det inte skulle behöva bli så farligt straff. Men han har inte alls nappat på detta. Han har hela tiden varit lika upprörd över hur man kan tro detta. Han har gråtit över att polisen inte tror honom. Vad har egentligen hänt, Lisa? Och vem eller vilka är det som har utsatt flickan för någonting? Det blir tingsrättens stora fråga i detta. Och det är ju oerhört viktigt för alla människor här att det blir rätt för hela samhället. Och inte minst för flickans familj.
Inger Rönnbäck menar också att Nerius bror inte har något alibi för kvällen. Men brodern är som sagt inte misstänkt för något brott. Åklagaren, Lars-Göran Wennerholm, anser däremot att den samlade bevisningen uteslutande pekar mot Nerius Bilevicius.
Åtalad har i samband med dådet tejpat över hennes mun och runt hennes huvud över mun och näsa. Vidare har han dragit ner respektive upp hennes kläder så att hennes kön och bröst blottats. Han har därefter fört bort kroppen och gömt den i ett smalt klädskåp i en arbetsbord på Martofs gård, Götene kommun. När kroppen efter Lisa Holm hittas så har hon ett kraftigt snöre runt halsen. Hon är tejpad runt huvud, ur mun och näsa så att säga. Det finns då på Lisa Holms jacka DNA i form av blod då, från den åtalade personen. Det finns DNA på hennes jeans i form av blod och även övrigt DNA och likaså på hennes träningsbyxor som hon har haft som överdragsbyxor kan man säga ovanpå jeansen. Något annat motiv än sexuellt är svårt att hitta som vi ser det. Dessutom är åtalad sperma finns i angränsande utrymme här i ladan då.
När rättegången drar igång i slutet av oktober 2015 har Nerius tidigare förhörts 14 gånger av polis och konsekvent nekat till all slags samröre med Lisa Holm. Så här låter det i det allra sista polisförhöret med honom.
Vad kallar du så tala?
Jag har inte skjutit oss med regina.
Jag har inte flickan.
Aš nežinau, kaip ten jie atsidūrė. Okay, aš žinočiau, pasakyčiau, kas aš ekspertas.
Kur... Jo vietinti, Hildė Hohanna, ten, bet skulle jo vieta, at jo skulle bereta. Jo ingen ekspertė.
Aš nežinau.
Jo vietinti. Mm.
Jo inti non ekspert po DNA heller.
Mm. Aš irgi nekoks DNR ekspertas.
Jo vieta, tai inti flygi genom luften.
Aš žinau, kad tai neskraido per orą.
Att det kräver viss kontakt för att det ska smitta över. Och det är i varje fall så pass mycket kontakt att trots att Lisa säkert har varit i kontakt med andra personer den här dagen så har det säkert varit i samband med betydligt hårdare kontakt som din DNA hamnar på henne.
Ir tai buvo per žymiai stipresnį kontaktą su ja, kai tavo DNR persidavė ant jos.
Eftersom annars skulle hennes kläder säkert krylla av DNA. Mm.
Kadangi to jos rūbė irgi būtų pilna DNR.
Vilket hon inte gör.
Kadangi to nėra.
Och det är inte så att vi har valt här att redovisa bara det som ger träff på dig. Mm. Undanhållt blodträffar eller annat på någon annan person. Mm. Det finns inga andra sådana träffar.
Mm. Nera jokio kitų tokio resultat.
Det är på dig. Det har inte redovisats någon DNA-träff på någon okänd person, vilket det borde ha gjorts.
När är det parodium av Apikokinors nepagistamo asmens? Kur du rätt och bort?
Kažkas tai turėtų žinoti tą merginą. Aš jūs net nežinoju, už ką aš čia turėčiau žudyti, jeigu aš jūs, taip, jūs galvojate, kad aš šią nužudžiu.
Men någon skulle misson känd till flickan för att mörda. Jag så att säga, jag har inte ens känd till henne.
Nej, det behöver vi väl inte ha känd till henne för att det här skulle bli av. Det räcker ju att du har kommit i kontakt med henne.
Ja, bet nereikia jos pažinti, kad va tai padaryt, užtenka, kad turėti kontaktą su ja.
Aš net kontaktų neturėjus, kaip aš galiu turėti, aš
nematęs jūs. Johantė hat nogon kontaktų, jau aldrį sett henne.
I vanliga fall så kanske vi har en eller två träffar i bästa fall på DNA. Här är det som att dra i någon form av jackpotmaskin och få full jackpot.
Och čia yra kaip žaisti loteriją ir laimėti pilna laimėjimą.
Ska man tolka det som att det är du då inte som har gjort detta?
Jag tror att jag ska be på pasok.
Jag har inget mer.
Kanske man har sagt att jag inte har någon etik.
Det är oavsett vad jag säger, du tror inte på mig.
Kaip aš galiu papasakoti, jeigu aš nieko nežinau?
Hur ska jag berätta om du inte vet någonting?
Det går ju inte. Jag tror att du vet någonting, det är det jag menar.
Och tai ne man, bet aš manau, kad tu žinai.
Tikrai nežinau.
Verkligen vet inte.
Att presentera den tekniska bevisningen är av vikt, vare sig man har ett erkännande av en gärningsman eller inte. Och i det här fallet har man som sagt mycket som pekar på Nergius inblandning i mordet på Lisa Holm. Det är åklagaren som har bevisbördan. Och för att rätten ska gå på Inger Rönnbäcks linje krävs nästan en alternativ teori från försvarets sida om vem som skulle ha mördat Lisa. Och en sådan har inte presenterats. Det är nu dags för åklagaren att ställa sina frågor till Nergius. Och eftersom han konsekvent nekat till all slags inblandning i mordet på Lisa Holm är inte svaret på åklagarens första fråga direkt någon överraskning.
Ja, och hur är det nu då? Har du träffat Lisa Holm någon gång?
Ir kaip tenai buvo, ar tu buvai kada nors susitikęs Lisa Holm?
Nej.
Man går lugnt fram i förhören med Nerius. Han har två tolkar, en manlig och en kvinnlig, som byter av varandra lite här och där. Det flyter på förvånansvis bra, men det tar lång tid mellan frågor och svar.
Det har hållits sammanlagt 14 förhör med dig. Och du har fått frågan i stort sett i varje förhör, tror jag. Och du har hela tiden sagt att du aldrig har träffat henne.
Ir buvo atliktos čia 14 apklausų bendrai paėmus su tavimi ir šitas klausimas tau buvo užduodamas kiekvienoje iš apklausų ir tu visados sakydavai, kad tu niekados nebuvai susitikęs jos, ar taip ir buvo?
Taip.
Ja.
Det stämmer.
Tai tiesa.
Så fortsättningsvis kommer jag klippa bort tolkarnas översättningar av åklagarens frågor så gott det går.
Kan du på något sätt förklara då hur det finns sammanlagt 10 DNA-träffar på hennes jacka respektive byxor och att det finns DNA på hennes trosor från din hustru?
Aš nesu kažkoks ekspertas, bet aš daug apie tai galvoju, nežinau. Mano darbo vietoj, jeigu ten drabužiai palikti, aš neturiu aš jokio.
Jag vet inte, jag är inte någon expert. Jag har funderat på det mycket, men jag vet inte om mina arbetskläder är kvar där på arbetsplatsen, så jag vet inte, jag har inte någon förklaring.
Nej, du har ingen förklaring. Hur var det med den här dagen då, söndagen den 7 juni? Vad gjorde du?
Atsikėliau antrą valandą dienos.
Jo gick upp klockan 2 på dagen.
Todėl, kad šeštadienį labai iki 3 nakties praleidau prie kompiuterio.
Därför att på lördag spenderade jag tid vid dator fram till 3 på natten.
Aš teisingiau nesikėliau, grįžo žmona ir mane pakėlė.
eller rätt sagt inte, att jag gick upp, men min fru kom hem och väckte mig.
Det råder såklart vissa oklarheter kring exakt vad Nerius gjorde söndagen den 7 juni. Han själv hävdar att han har varit hemma under den tiden man misstänker att Lisa Holm mördades. Men hans yngre bror Ivares och Nerius fru Irina har under utredningens gång gett olika uppgifter. Nerius yngre bror vill inte ställa upp som vittne under rättegången. Och som anhörig till en åtalad har man enligt svensk lag heller ingen skyldighet att göra det. Nackdelen för åklagaren är att han då begränsas i refererande till uppgifter som brodern tidigare lämnat i polisförhör. Man vill gärna fråga brodern själv om uppgifter han tidigare lämnat. Men åklagaren ber i alla fall Nerius förklara vissa uttalanden som brodern har gjort.
Ivers har en ganska detaljerad berättelse om det här. Att när ni är på väg att prata med polisen, du och Ivers, att du då tyst säger till honom att säg att jag var hemma klockan 18.
Det är inte sant.
Därför
att polismen var nära, stod nära när de kom.
Ja. Det här arbetet du utförde på söndagskvällen med att byta fönsterbläck, blev du smutsig då?
Tyckte jag kan bo i Nashvarecha på CDS-en.
Det var ju bara att den var ju dammig och jag hade det i mitt knä. Jag satt på marken och hade det i mitt knä och klippte runt.
Var det behövligt att tvätta dina kläder efter detta då?
Jag har inte uppspakats, jag har stått och skalpt. Jag har inte skalpt.
Jag frågade min fru om hon, om du ska tvätta ändå, så kan du ju ta dessa också med. Så, och hon sa till mig att byta om.
Din bror tycker att det är konstigt att du vill att kläderna ska tvättas.
Han har inte ens sett det här fönsterbläcket. Han har inte ens varit där, så jag har ingen aning hur han kan säga så.
Okej. Hur är och hur har förhållandet mellan dig och din bror varit?
Jag ska till nu och gå till Gary.
På sistone var det bra.
Ja, det var bra. Ja. Det är du som ordnar så han får jobb på Blomberg.
Tack.
Ja.
Skulle han ha någon anledning att säga så här?
Varsågod, vill du säga Jerry Klaus.
Jag kan inte veta. Man måste fråga hos honom.
Men varför måste jag kista?
Ja, vi har ju frågat honom.
Det är väldigt konstigt för mig själv också. När ser jag på Klausen?
Veckan som följer här, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Hur har du mått?
Ja, det är normalt. Det är klart jag var orolig.
Var du orolig?
Ja, Dennis. Ja.
Varför då?
Kodell.
Kodell, kad vi snasuk och vajlas och atajala polizia på emis månes DNR aptverja musa darba vjeta ne lejda dyrkta.
Ja, det är klart jag är inte dum. Det kom polisen, tog DNA. De har spelat in min arbetsplats. Det är jag. Var att de kom och började ta min DNA.
Man är skart i blogga nu att det rör sig om att det är så svårt att spela det så.
Jag fick en dålig känsla med en gång. Vet. Jag är inte svensk medborgare.
Nej. Trodde du att du skulle bli misstänkt för det här med Lisa Holm direkt? Alltså?
Nu har jag inte gått och kan bussa utan att det var så mycket situation. Men min tjuta kunde jag inte.
Det trodde inte jag då så att säga att jag kommer att hamna i sån situation som jag är nu. Jag hade inga sådana tankar.
Nej, men du var ändå orolig.
Genoma, vi ser jag odinas.
Självklart, alla var oroliga.
Tack på att bror och hustru.
Min bror och hustru också.
Och så kommer man till den här uppgiften från Missing Peoples Björn Sahl, som uppgett att en av de litauiska bröderna, högst troligen Nerius, sagt till honom att Missing People och militärer redan varit vid Martorps gård och sökt. Björn ansåg det nästan vara en uppmaning från Nerius sida att de skulle sluta leta där och istället gå vidare.
Taip sakė, kad ten karininkai buvo ieškoję.
Jo, de sodė, at det var officerarna och sökte.
Okay. Jag menar, bara för att det står två jeepar så behöver inte det betyda att det är någon som är ute och letar efter i samhället.
Aš asmeniškai nemačiau, kad ieškojo. Aš tam tik mačiau tik mašinas.
Jag personligen såg inte att någon letade. Jag såg bara bilarna.
Och du säger alltså att det är Claes som säger till dig att det har varit sökt eller att de söker det.
Och Nerius anser sig ha en förklaring till detta. Nämligen att det var hans arbetsgivare Claes som kom till Nerius med de uppgifterna. Och att Nerius bara förde vidare det han hört till Björn Sahl.
Ja, det måste ha varit. Jag vet inte exakt. Alltså, men jag vet, jag har pratat med dem.
Åklagaren tillkallar arbetsgivaren Claes som vittne för att höra hans version. Och han är försiktig i sin minnesbild om vad som egentligen sades.
Eller med Nerius då, för han kan jag inte prata med.
Nej.
Men om det här med att det var militärer där nere.
Är du säker på det?
Ja, det kan vara så.
Kan vara så?
Ja. Jag kan inte säga att det är 100%.
Nej, du har ju hört av polisen om det här. Det minns du, eller?
Jag har hört av polisen, ja.
Dels den 13 juni, det var ett kort förhör så om dina uppgifter och så lite grann om bilar. Men sen 14 juni så har jag fått frågan, har du pratat med litauerna om utifall man skulle sökt av området inne på Martorp? Då svarar du, jag har inte pratat med dem om utifall Martorp söks igenom eller inte. Jag har överhuvudtaget inte pratat med dem om var i områdena man sökt. Så svarar du då?
Nej, precis.
Det var den 14 juni då?
Precis. Jag har möjligen nämnt att militären har varit nere. Bara. Jag har inte varit med och sökt, för det har jag ingen aning om. Jag har inte sett det själv.
Nej.
Så det kan jag inte säga.
Nej.
Okay. Däremot det jag kan säga då att det förhöret är. Man refererar till det, så det är inte genläst. Och inte...
Vad sa du nu? Att...
Inget är genomläst, eller till mig, efteråt.
Nej, det var ju telefonförhör, men det har avslutats med att det står genomläst från anteckningar och godkänt.
Ja, men det stämmer inte.
Men vad är din slutliga uppfattning här nu idag då? Har du pratat eller har du inte pratat om militärer och sök på Martorp med Nerius?
Jag kan prata om att militärerna var på Martorp, men sök har inte pratat om.
Nej, okej. Tack.
Det satt någon folk där. Jag såg bara militära bilarna där.
Men de här uppgifterna räcker för dig att du ska gå fram till representant för Missing People och säga att det redan har sökts här.
Jag har helt enkelt bara sagt det och sa att jag ska leta efter mask där. Jag hade absolut inte några tankar att få bort någon därifrån. Att lura bort någon.
Nej, okej. Okay. Och skulle fråga dig också om dagen innan den 7 juni, den 6 juni.
Man går även in på vad Nerius gjorde dagen innan Lisa försvann, lördagen den 6 juni, då joggaren Adriana blir stannad av en person. Och man frågar Nerius hur det kommer sig att hon pekar ut honom som just den personen.
Ja, jo men det här.
Som stoppade dig?
Jag trodde faktiskt inte att jag skulle känna igen honom, för det var svårt på bilderna. Men,
ja. Mm.
Att stoppa en förbipasserande joggare är dock inget brottsligt. Men för åklagaren blir det en liten del av det större bygget. Vittnen svär ned innan de uttalar sig. Och Adriana tycks säker på sina uppgifter. Om Nerius då inte har en bra förklaring kan det uppfattas som att han ljuger. Och kan han ljuga om detta så kan han ljuga om andra saker.
På vägen hem här sen... Stannar du till vid den här kopplingsstationen då?
Tycker du inte?
Absolut inte.
och stoppar en joggande kvinna och försöker få in henne i bilen.
Jag har inte stoppat någon. Jag kom direkt hem från affären.
Så det är en slump då, så att säga, att hon i vart fall tycker att det är en person som är väldigt lik dig nu.
Jag vet inte vad hon tycker. Jag hade sett henne bara en gång den lördag när Arne Jönsson introducerade mig.
Ja, alltså, vet du vem den här kvinnan är då, menar du?
Typ Arne, men jag såg henne.
Ja, Arne introducerade mig med henne. Men om ni hade bett mig att peka eller visa henne så hade jag inte kunnat känna igen henne.
Nej, jag fattar inte riktigt. För du säger du har ju aldrig träffat, du har aldrig stoppat någon kvinna här.
Absolut inte. Jag har inte stoppat någon gång.
Nej. Men hur kan du då veta att du har träffat henne på lördagen innan här?
Tai tą patį šeštadienį, kaip jūs ir sakot. Kaip aš galiu nežinoti, jeigu atvažiavo mano darbdavys ir supažindino.
Ja, det är ju den samma lördag som du pratar om, och hur kan jag inte veta det när min arbetsgivare kom och introducerade henne till mig?
Ja, det var ju på lördag på dagen här. Då träffar du en kvinna där. Men sen så träffar du inte henne någon mer gång?
Nej.
Och hur vet du då att det är hon som du ska ha stoppat, så att säga?
Pirmiausia sužinojau, kad jie buvo sustabdę iš žmonos sekmadienį.
Först fick jag veta att hon stoppades av min fru på söndag.
Din fru har pratat om det här på söndag?
Taip, grįžus iš Jansono
pasakė. När hon kom tillbaka från Jansson så sa hon det.
Kad kažkoks vyriškis ją buvo sustabdęs. Okay.
Att någon man hade stoppat henne.
Okay.
Man lämnar det hela så. Från försvarets sida har man påtalat ett missnöje kring hur utredarna hanterat analyserandet av den tekniska bevisningen.
Jag jobbar som forensisk journalist då på biologisektionen på NFC.
Så åklagaren tillkallar Helena Eriksson som sakkunnigt vittne. Hon var den som hade hand om den tekniska undersökningen. Försvarsadvokaten Inger Rönnbäck menar att man i ett för tidigt skede smalade av utredningen och började intressera sig för just Nerius.
Det har diskuterats här inne om vi har sökt vitt och brett och öppet, så att säga, eller om vi har begränsat den här sökningen till några få personer. Vad har du för uppfattning om, har ni sökt på mycket saker eller lite saker eller vad ska man säga?
Det här är ju ett fåtal ärenden per år som blir så här stort. Vi har ju fått in cirka 200 material varav vi har undersökt fasende DNA är 133 stycken. Så vi har ju undersökt väldigt mycket material, absolut. Och det har ju ändå varit en diskussion och så och under tiden, men vi har gjort väldigt mycket. Vi har gjort mycket undersökningar i ärendet.
Den tekniska bevisningen är omfattande och pekar som sagt mot Nerius som gärningsman till stora delar. Ett av de mest beklämmande bevisen för Nerius del är det DNA-spår från honom på ett av rören i taket i ladan när man konstaterat att Lisa blivit hängd.
Det här röret då, där vi kan konstatera att Lisa Holm är hängd, eftersom hennes hårstrå finns ju här och finns ju avdrag av ett rep eller snöre, så finns ju ditt blod på det här. Ditt blod finns ju på det här röret också.
Jag vet inte. Blodet, det kan finnas överallt där borta. Jag har ju plockat ner alla rör där.
När var det du gjorde det då? Plocka ner rör?
Kada tu tai darei? Nuėmė visus vamzdžius.
Pavasarį.
På våren.
Pavasarį ir praeitų metų gruodį.
På våren och i december förra året.
December och januari.
Det här ska gråde vara sausen.
Det är gråde och sausen på början.
December och i slutet på januari.
Slutet på januari 2015.
Det är gråde på 15 kambari.
Jag jobbade i det här rummet.
Det här blodet, det är väldigt smutsigt det här röret, men det här blodet, det sitter ju ovanpå smutsen så att säga. Så det är ju ganska nyss det har kommit dit enligt teknikerna.
Tas vamzdas labai bjauros ir tas kraujas yra ten atsidūręs gan nesenai pagal technikus.
Aš nežinau.
Jo vietinte.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det ligger ju två repbitar nedanför det här röret. På de här så finns det ju då DNA från dig och från Lisa Holm. Och det är en plus 3 från dig så att säga. Det är inte det starkaste, men det är relativt starkt. Och det här repet är ju likadant då som det som Lisa Holm har runt halsen när hon hittas. Vad säger du om det?
Sådan rep, det finns överallt runt omkring där. Jag helt enkelt vill säga slängdes överallt. Jag personligen använde det också till allt möjligt. Till exempel byggställningarna jag knytte fast. Knöt ihop slangarna. Den låg överallt.
Och det är en slump då att det ligger precis nedanför här där hon är hängd.
Jag vet inte.
Och likadant det här som finns inne i slaktutrymmet i diskhorn där. Det finns ju hår från Lisa Holm i det här repet och ditt och hennes DNA.
Jag vet inte. Ta vilket rep som helst från den här ladan. Ni kan hitta min DNA på dem också. För att jag använde allting. Jag jobbade där ett halvår.
Okej.
Okay.
Nu, Lisa Holms jacka, högerärmen, det är ditt DNA avsatt i blod, en plus 4, alltså den starkaste. Säger de det?
Jag vet inte, men polisen har tagit saker. Jag vet inte, jag tror inte.
Jag vet inte. Polisen har sagt samma sak. Jag har inga förklaringar.
Du har suttit här nu i 4,5 månader ungefär och funderat på detta. Du har inte kommit fram till någon. Blod, vänster ficka fram och avviksidan, knäppningen på hennes jeans, plus 4.
Kraujas, kairė, kišenė, irgi vidinė pusė iš tavęs.
Aš viską žinau, manigi pasakyti, aš...
Jag känner till allt detta. Det har ju sagts till mig, men jag...
Du har ingen förklaring?
Naturligt och på ärskenom.
Nej, jag behöver inte fortsätta gå igenom det då.
Det finns även DNA-träffar från Nerius på den rulle silvertejp som bedöms vara samma tejp som fanns på Lisas mun och ansikte.
Den här tejprullen, den har du använt?
Tejp nog då?
Ja, jag använde.
Den som Lisa Holms DNA finns på, som vi har hittat in i den här ladan.
Jag vet inte, pilkai buvo, pilkai lipni juosta, mes aš naudoju ją elektrinį grąžtų apvynioti.
Det var en grå tejp där jag använde till elbor och tejpa ihop.
Taip pat ir brolis ją naudojas.
Min bror också har använt den.
När använde du den sista gången?
Jag vill inte säga.
Det kan jag inte svara just nu.
I polisförhör har du sagt att det var veckan innan, så att säga.
Det är möjligt. Jag minns inte detta.
Har du lagt den i den här lådan i det här utrymmet som polisen hittade?
Så mycket jag minns, ja.
Vid kroppsundersökningen av Nerius konstaterar man även att han har sårskador på vänster hand, som då skulle kunna ge ett upphov till dessa blod- och DNA-spår. Men man kommer aldrig riktigt nära in på Nerius. Där han inte rakt av nekar i en förklaringar som ofta inte håller för vidare utveckling. Man har även hittat fler uppgifter som talar till Nerius nackdel. Som till exempel den stora mängd porr med våldsinslag i hans dator. I rätten säger han kort och gott att det är inget han brukar kolla på, men att han någon gång kan ha gjort det, och då tillsammans med sin fru. I förundersökningen kan man läsa polisförhör med Nerius angående just detta. Och där kan man tolka det som att han blir mycket mer bestört och upprörd när han möts av uppgifter om att man har hittat våldsporr i hans dator, än när han till exempel möts av uppgifterna att man tror att det är han som har mördat Lisa Holm.
Advokat Brantler, fråga.
Advokatus Brantler.
Ja tack, jag har lite frågor. Det är saker och ting som jag inte förstår och som kanske inte heller andra förstår.
Målsägande biträdet Tore Brantler tar till orda och eftersträvar tydligare förklaringar från Nerius. Främst varför han inte påverkat sin fru Irina att komma och vittna till hans fördel.
Och varför, då kommer den här frågan som jag inte förstår. Varför påverkar du inte henne att hon kommer hit och vittna?
Kaip aš galiu padaryti, aš negaliu nesikuo bendrauti.
Hur kan jag göra det? Jag får inte omgås med någon.
Ir hon paprasčiausiai jau bijo tos Švedijos policijos.
Hon helt enkelt är jätterädd för svensk polis.
Oh, men herregud, du riskerar livstid. Din hustru förmodar jag älskar dig. Hon borde väl vilja då att du skulle få det här alibit och att du kan bli fri.
Hon gav jag kaip buvo policija įvykus į Lietuvą apklausė, hon pasakė.
Det hon har gjort, hon har sagt när polisen var i Litauen.
Men hon ska ju komma hit och säga det.
Och jag vet inte vad polisen sagt för henne i Litauen, att hon är så rädd. Att hon var tvungen att ha läkarbesök efter förhöret.
Men du har ju en försvarare som du kan prata med det här om, och försvararen kan ju i sådana fall begära att hon ska höra som vittne prata med henne.
Jag vet hon pratade med.
Brodern kan ju också ge dig alibi. Han kan du också kalla som vittne.
Aš broliu asmeniškai nesu matęs, nu, tam tarpę namuose, tik prieš išvažiuodamas į degalinę užėjau ir paklausiau, ar jam reikia kažką nors nupirkti.
Personligen, om det här tidspunkt, jag har inte sett min bror. Bara innan jag åkte till affären, jag gick in i hans rum och frågade om du behöver något.
Men då vet du ju, precis som jag vet och många andra vet, att din hustru och din bror har ju sagt att de var hemma. De har ju umgåtts och träffat varandra.
Taip, gali būti, nes žmona virtuvė buvo ilgą tarpą.
Jo, det är möjligt för att min hustru befann sig i köket en lång period.
Ja. Jag tror mig veta varför du inte vill att de ska komma hit. Du vet mycket väl vad de har sagt i förhören. Du är mycket väl medveten om att de uppgifter de har lämnat är inte på något sätt positiva för dig. Tvärtom.
Aš norėjau, kad žmona atvyktų.
Jag har velat att min hustru skulle komma.
Aš advokatė neatsakė.
Min hustru är rädd. Jag kan inte tvinga.
Är det inte så att du är, att du har fått vetskap om att för det fall att de kommer hit och vittnar, då kan åklagaren och även jag läsa upp det du har sagt, vad de har sagt i förhör?
Ja.
Ja. Nerius fru Irina vill först inte ställa upp som vittne. Men inför den sista förhandlingsdagen ringer Irina upp försvarsadvokaten Inger Rönnbäck och säger att hon nu ändrat sig och är villig att ställa upp som vittne över telefon.
Då är det vittnesförhör med Irina och då är det åklagaren som frågar och pratar nu sakta.
Irina behöver inte avlägga vittnesed då hon är nära anhörig till den åtalade Nerius. Och hon ger under den inledande delen sin man alibi för kvällen.
Ja, Irina, jag ska börja med att fråga dig varför du har ändrat dig nu och vill vittna.
Jag vet om mor. Jag vet att han var hemma på det время, när свидетели говорят, что его не было.
Jag tror på min man och jag vet att han har varit hemma då de vittnen säger att han inte varit hemma. Mm.
Men är det någonting som har ändrat sig här på några dagar då? Trodde du inte på din man tidigare eller varför ändrade du dig då?
Jag vet att han
Jag har alltid trott på min man. Jag har aldrig varit tveksam. Och jag visste alltid att han är oskyldig.
Ja, okej. Är du beroende av Nerius nu för din försörjning?
Ja, jag jobbar inte. Det är bara han som jobbar och tjänar ihop pengar för vår familj.
Mm. Hur går det nu då när Nerius sitter häktad?
Det är så att jag har stått på kartan till min зарплата.
Jag lever på det som är kvar på kortet, alltså av hans lön.
Mm. Okej. Okay. Du, den här dagen då, den 7 juni, då har ju du och Nerius sagt här att han åkte iväg vid 4-tiden för att ordna det här fönsterbläcket. Stämmer det?
Ja.
Mm. Ja, det är så.
När kom han hem?
Когда он приехал домой?
Зачем приехал?
Menar du kom för dagen?
Irina har tidigare uppgett i polisförhör att Nerius vid 4-tiden på söndagen ber sig iväg för att laga ett fönsterbläck. Men att han är hemma igen runt 17.30. Men dessa uppgifter blir något röriga. Nu i förhör menar hon att han har kommit tillbaka ett par gånger för att hämta verktyg. Att han första gången kommer tillbaka 5:15 eller 5:30.
Och när kommer han hem nästa gång då?
17:00.
Det var kanske 17:40.
17:40?
17:40.
Ja.
Ja.
20:06.
Det är 26:00.
Ja.
Ja.
Ja, jag tyckte du pratade om 6:45 förut, men 26 var ju en helt ny uppgift. Men du menar att han kom hem 26?
Ja, det är så där. Я еще предложила ему блин съесть. Он сказал потом.
Я дева универсо. Йоха я бьюдит хон моетен панкака менханса сенере.
Om Nerius skulle ha kommit hem vid 17.40 för den andra gången efter att han varit ute och fixat fönsterblecket skulle det innebära att han var hemma vid tiden för Lisa Holms försvinnande. Men uppgifterna om tidpunkter har nu skiftat så mycket att de som sagt är svåra att få grepp om. Och man får inte glömma att Nerius bror i ett av hans förhör med polisen uppger att Nerius uppmanat honom att säga till polisen att Nerius var hemma under kvällen. Men brodern vill som sagt inte ställa upp som vittne i rättssalen. Så åklagaren försöker få mer klarhet i uppgifterna som Irina lämnar.
Var han hemma sen hela tiden tills ni åkte till handlaren klockan 8 eller?
Den andra gången kom han tillbaka 26.
Ja, var han hemma sen hela tiden?
Han åkte igen.
Ja.
När jag gick ut 6:15 då var han redan ute och satt där.
Okay.
Så mellan 6:30 var jag och gjorde saker i köket.
Kom han hem 6:15 sen då, säger du?
Ja.
Aha.
Och sen var han hemma hela tiden.
Ja.
Ja.
Irina, jag ska... Du har ju hört ganska mycket av polisen här. Det är väl 9 förhör som har hållits med dig sammanlagt. Minns du vad du sa i de här förhören? Om tidpunkt och så?
Nej, jag minns inte.
Nej. Då får jag läsa ganska mycket i förhör här nu då. Men jag tar ett i taget. Då i det här förhöret, alltså den 13 juni, tredje förhöret som hölls med dig, då har du uppfattningen att Nerius kom hem 17.30. Det var det jag ville säga till dig. Sen kommer nästa förhör. Det är den 14 juni, alltså dagen efter då. Nästan längst upp där också. 4 rader ner. Efter att Nerius kom 17.30 så är Nerius hemma hela tiden fram till klockan 20.00. Är det korrekt, undrar förhörsledaren. Och då svarar du att jag vet inte. Vi satt vid datorn. Jag lagade pannkakor den eftermiddagen. Aivaras gillar det. Jag stekte och Aivaras åt. Och så kom Nerius då senare. Så sa du i det förhöret då.
Ska hon få svara på om det stämmer eller?
Ja, det får hon jättegärna göra. Men, ja.
Du kan inte bara läsa upp förhör.
Nej, men hon säger att det inte stämmer. Så att, men stämmer detta att du har sagt så i förhör kan jag fråga. Aivaras gillar det. Jag stekte och Aivaras åt och så kom Nerius senare. Stämmer det att du har sagt så?
Möjligen.
Möjligen. Ja, det står så i förhöret.
Det finns ytterligare en person som försvarsadvokaten Inger Rönnbäck vill höra. Hon bor intill den byggnad som Nerius, hans bror och Irina bor i. På söndagskvällen den 7 inväntar hon middagsgäster och blickar därför ut ur sitt fönster. Och det hon ser, och klockslaget då hon ser det, blir av intresse.
Och klockan var strax efter 6.
Strax efter 6. Vilka var de här personerna? Du nämnde bara Irina till namn.
Ja, de brukar sitta utanför deras hus. De tre, Nerius, brodern, som jag har svårt att komma ihåg alltid, och han heter, och Irina.
Ja.
Så att jag uppfattar så att de var de tre som var där utanför.
Vad gjorde de där ute då?
Vad de gjorde vet jag inte, men de satt och drack kaffe. Kanske de brukar göra sig på söndagar eller när de hade lediga. De satt utanför huset, de rökte cigarett.
Ja.
Kanske.
Ja. Vad hände sen?
Sen gick vi in till köket. Vi satt i köket och åt middag. Och vi satt med våra vänner och kvällen och killarna tittade på formuläret.
Ja, tack. Då har inte jag fler frågor. Åklagaren, varsågod.
Ja, tack. Kan du berätta var du står när du gör den här iakttagelsen?
Förlåt?
Var står du någonstans när du gör den här iakttagelsen?
Jag stod vid biblioteksfönstret och deras ljus ligger sträckt, alltså det ligger på södra sidan och det är 70 meter ungefär från där jag stod.
Just det. Men du står inomhus då?
Tittar jag stod inomhus, ja.
Och deras hus, vi hade ju syn här för några dagar sedan, och det ligger lite lågt ner, så ser man ju. Det är en liten slänt ner i deras hus där.
Nej, man kan se mycket väl därifrån.
Okej. Okay. Och då var ju det här 7 juni, det vet du att det var den här söndagen. Mm. Eftersom ni hade besök och så. Mm.
Och jag... Då när jag blev tillfrågad av polisen, jag var säker och jag är säker idag, men det är klart jag har sett dem många gånger sittande där utanför.
Det var det jag skulle fråga.
Så jag vill säga att jag såg då att det var 90% klar.
Ser du dem varje dag eller?
Inte varje dag, men jag på senare efter jobbet eller på helgerna eller på söndag framförallt där de inte jobbar. Och de sitter där när det är bra.
Och det är ju ändå, som du säger, cirka 70 meter. Och det är lite träd och buskar. Det här var ju då i juni.
Ja, men det är inte det att man inte ser dörren där.
Utan det går att se så.
Det är mur, men det är låg mur och så är det.
Och du säger att du är 90% säker. Men på advokatens fråga här så säger du, du uppfattade som att... Vad var det du såg
en
egentligen?
Stod med en ljus stod. Tröja. Ja. Och två satt. Eller jag fattar att det var två som satt.
Okej. Alltså, men det är du osäker?
Det kan ju vara lite grann. Men jag vill inte säga 100%, men nästan att...
Vad satt de på då?
De satt på själva tröskel.
Mm. På
dörren.
Ja.
Eller på någonting. För att en stod två satt.
Och det går att se då om de sitter på tröskeln där nere?
Ja, det visade jag. Ja.
Men vad är du säker på?
Vad är jag säker på? Mm.
Är du säker på att du har sett Irina till exempel vid det här tillfället?
Jag tror jag har sett tre personer där och det var, men jag ser inte deras ansikte.
Nej.
Jag ser att det är tre människor där, men jag ser inte deras.
Men det kan vara en granne till exempel, det kan vara Irina Ivars och en granne.
En av pojkarna. Irina såg jag också, den andra ligger, Irina satt på vänster sida.
Okay.
Jag har bilden, men alltså jag kan inte se deras ansikte. Nej.
Okay.
Och den som stod och pratade med dem så att det tog bak. Jag såg hans rygg.
Okej. Okay. Så då har du inte sett ansikte, utan du vet egentligen inte vilka personer.
Nej, för jag har sett dem sittande där så många. Jag föreställer mig att det är de tre.
Precis, jag förstår.
Det visade sig att hon inte kunde se deras ansikten och vittnesmålet väger därför inte speciellt tungt. Man vill fortsätta förhöret med Irina för att reda ut vilka tider det är som gäller. Men Irinas tolk har bokat in ett annat uppdrag.
Nästa förhör.
Ursäkta, tolken måste bara säga att jag har tyvärr ett annat uppdrag klockan 11.
Ja, vi vet. Ska vi koppla bort dig nu då? Nej, vänta lite nu. Vi har en annan tolk från klockan 11. Och hur gör vi nu då?
Vi stänger ner tolkens samtal.
Elena, är du med på det? Ja, vi stänger av. Men vi ska inte stänga av Irina då, eller?
Nej.
Irina, du är kvar. Lägg inte på.
Irina, не кладите трубку, сейчас просто другой переводчик будет. Вы не кладите трубку.
Ja, förstår hon?
Вы поняли?
Ja.
Ja.
Men då kopplar vi bort Elena. Och då ska vi ringa Marina.
Hej, du har kommit till Marina Karlsson. Jag kan inte svara just nu, men lämna gärna ett meddelande efter tonen. Tack och hej.
Förhöret med Irina pågick i 38 något förvirrade minuter innan det blir ännu mer förvirrat. Den andra tolken man bokar in blir tyvärr för nervös och ställer in.
Ja, då måste vi ta på oss.
Tolken blir nervös.
Ja, tolken blir nervös.
Man kan heller inte använda sig av Nerius två tolkar, då Irinas modersmål är ryska och Nerius tolkar översätter från litauiska. Man bryter för lunch, men rätten beslutar sedan i samspråk med åklagaren och försvarsadvokaten att inte försöka återuppta förhöret.
Jag ska övergå då till det här med DNA.
Från att ha pratat om tidpunkter går nu Lisas familjs målsägande beträde Tore Brantler över till DNA-bevisningen. Nerius övergripande förklaring till DNA-träffarna på Lisas kropp menar han har att göra med att han har arbetat mycket i ladan och då gett ifrån sig DNA som på något sätt måste ha hamnat på Lisa Holms kropp. Men det är svårt för honom att förklara hur DNA-spår från både honom och från Irina finns på Lisas trosor. Detta leder inte till att man tror att Irina på något sätt var delaktig i gärningen, utan talar för att Nerius i anslutning till hanterandet av Lisas kropp varit i kontakt med Irina. Och detta skulle då tala emot att Lisa skulle ha blivit kontaminerad av Nerius DNA för att han arbetat mycket i ladan.
Jag bara tror så. Jag är ingen expert.
Nej, okej. Men du tror det. Och då är ju nästa fråga. Eftersom du säger att du har haft DNA då på dina kläder och så hamnar de på de här ställena på Lisa Holms. Har den som inte är du, det vill säga gärningsmannen, haft kläderna på sig?
Jag vet inte. Jag bara tror så.
Fanns det färskt blod på de här kläderna?
Jag minns inte. Vet jag.
Ja, och precis som åklagaren var inne på det här med att din hustrus DNA fanns på trosorna, Lisa Holms trosor. Har du funderat på hur det har gått till?
Ja, jag har tänkt mycket, men jag vet inte.
Nej. Har din hustrus DNA då funnits på de här arbetskläderna?
Det är möjligt. När jag kom efter jobbet, hon kramade om mig. Hon tog i kläderna för att tvätta.
Mm. Men då måste ju ha funnits där innan hon då kramade om det.
Hur menar innan?
Jo. Men det, jag vet inte heller hur du menar att när du kommer hem då ifrån jobbet då kramar hon om dig då.
Det är inte bara efter jobbet. Jag kan komma och äta lunch.
Men det är... Du kan inte förklara det heller, förstår jag. Hennes DNA på Lisa Holms kläder.
Jag kan inte förklara det. Jag har DNA på Lisa Holms kläder. Hur ska jag förklara? Jag vet inte.
Nej, hur ska någon annan kunna förklara det om inte du kan? Om inte förklaringen är väldigt enkel. Det är du som har tagit livet av Lisa
Holm.
Jag har inte ens träffat denna
tjej.
Jag har sett hennes bild bara.
Ja, och det gör det ju ännu svårare för dig att förklara DNA faktiskt. Fattar du hur svårt det är för familjen att inte förstå varför det har hänt? Jag vill påstå att det är du som har svaret. Kan du inte ge det svaret? För familjen och även för din egen skull.
Jag vet hur svårt det är för familjen. Och jag verkligen är, jag medlider med dem. Och jag själv är far. Och det spelar ingen roll att jag har inte umgåtts med min dotter på jättelänge. Jag kan inte ens föreställa mig vad det innebär att gå miste om henne. Mm.
Men då är det kanske för din dotters skull som du skulle berätta. Inga fler frågor, tack.
Nej, bättre dag jag också.
Den 17 november kom Skaraborgs tingsrättsdom där man gjort bedömningen att Lisa Holm dödats den 7 juni i ladan på Blomberg och därefter transporterats till fyndplatsen i byggnaden i Martorp. I domen står att DNA-spår samt andra omständigheter såsom avsaknad av alibi och Nerius beteende vid fyndplatsen den 12 juni talar för att han är gärningsmannen. Påföljden bestäms till livstidsfängelse då tingsrätten anser att det finns försvårande omständigheter kring gärningen. Nerius Bilevicius ska även utvisas på obegränsad tid samt betala skadestånd på 50 000 kronor till Lisas familj. Men ett livstidsstraff i Sverige innebär inte att den dömde förblir i fängelset livet ut, utan det innebär att det inte är ett tidsbestämt straff, men att straffet i praktiken senare kommer att omvandlas till ett tidsbestämt straff. Personer som döms till livstid kan hoppas på att bli frigivna efter 25 år. Och att det i framtiden kommer en frigivning är förklaringen till att domen mot Nerius även har ett beslut om att han ska utvisas efter avtjänat straff. Efter sig lämnar Nerius både en familj men också ett helt samhälle i spillror. Det annars idylliska Kinnekulle blir aldrig mer sig lik och sorgen efter Lisa gör sig ständigt påmind. Försommaren 2015 förändrade bygden i grunden, men sammanförde också tusentals engagerade människor som var med och sökte. Polisinsatsen och utredningen sköttes med bravur och polisen fick senare även beröm för att förvånandevis få uppgifter om utredningen läckte till media. Sveriges Radio var ute och träffade en av poliserna som arbetat med fallet.
Vi bär ju en uniform och bakom den uniformen så finns det faktiskt en människa. Vi har våra attribut när vi är ute och jobbar och vi har en yrkesroll, men vi berörs ju också. Och det beror på vem man är som person, var i livet man är någonstans. Men den här händelsen har ju berört, kan jag säga, nästan alla poliser som har deltagit och även de som inte har deltagit. Många har ringt och velat få vara med och hjälpa till och försöka reda ut det här.
Den 7 juli begravdes Lisa Holm i Säter kyrka och när kyrkklockorna klämtar har upp mot 200 personer samlats för att följa ceremonin. Sveriges Radio var på plats.
Vi minns alla Lisa. Hon blev omtyckt av alla hon mötte. Hon hade förmågan att skärma dem. Och när hon kände sig trygg i miljön runt medmänniskorna så bjöd hon frikostigt av sitt goda humör och sina små ljuvliga upptåg.
Ja, jag står här utanför Santa Helena kyrka mitt i Skövde där det bara några få minuter ska starta en minnesstund. Och när jag gick ut från kyrkan här för 2-3 minuter sedan så var det redan fullt i kyrkbänkarna. Det är framförallt ungdomar i Lisas egen ålder som är här och hennes klass har kommit hit samlat upp. Det är mycket kramar som ges mellan ungdomarna och många ställer sig frågan varför, hur kunde detta hända? Och det fortsätter komma hit folk, som sagt, och det är redan fullt i kyrkan. Och tittar bara 40-50 meter bort här så har det startats en minnesstund mitt på det stora torget i Skövde där flaggorna vajar för halvstång och hundratals ljus är utsatta till minne av henne och blommor har lagt dit. Och det här torget brukar ju vara ljudligt och så här, det är totalt tystnad idag här.
Och familjens målsängande beträde Tore Brantler ger senare sin kommentar rörande händelserna.
Alltså, en sån här sak kan man ju inte riktigt föreställa sig att det kan hända, och samtidigt så kan man säga så att det här kommer de att få leva med hela livet, och inte minst systern, eftersom syskon är ju oftast den relation man har längst i livet, så att systern har det ju väldigt jobbigt. Mm. Och familjen har det ju också väldigt jobbigt, självklart. Samtidigt som man då säger något positivt i att det kanske lugnar sig lite nu efter den här rättegången. Mm. Sen så framöver så finns det här med, alltid blir jag på sig, så att det är någonting fruktansvärt. Man ska också veta det att det här är en familj som verkligen har en, så att säga, gemensam vilja att allting ska vara bra. Familjen har i alla sammanhang hämtat flickorna, kört flickorna, ställt upp på alltihopa. Och första gången hon ska stå på egna ben och köra moped hem, då händer detta.
I december 2015 överklagar Nerius sin dom till hovrätten. Men även hovrätten slår fast att Nerius mördade Lisa Holm och fastställer tingsrättens dom gällande livstidsstraff. I ett pressmeddelande skriver hovrätten att den tekniska bevisningen var central för bedömningen och att Nerius saknar tillförlitligt alibi för den tiden då Lisa Holm måste ha överfallits och dödats. Mordet hade enligt domen ett sexuellt motiv och hovrätten lägger större vikt vid ett vittnesmål som de menar att tingsrätten inte gjorde någon stor sak av. Det handlar om kvinnan Adriana som joggade i området dagen innan Lisa försvann och som de mötte en man som försökte locka med sig henne till sin bil. Hovrätten anser att mycket talar för att den mannen var Nerius och att detta då stärker teorin om att brottet präglades av ett mer planlagt sexuellt motiv. I februari 2016 fastställdes hovrättens dom. Men därefter byter Nerius försvarare från Inger Rönnbäck till stjärnadvokaten Björn Hurtig som försöker få fallet prövat i högsta domstolen. Men i maj meddelar högsta domstolen att det inte blir något prövningstillstånd. Och därmed vinner hovrättsdomen laga kraft. Nerius började sitta av sitt straff på Norrtäljeanstalten. Men skickade sommaren 2016 in en ansökan om att få flyttas från Sverige till Litauen. Kriminalvården godkände flytten. Och nu i juni 2017 beslutade plötsligt en distriktdomstol i Litauen att sänka Nerius livstidsstraff till 15 års fängelse. Vilket är maxstraffet för mord i Litauen. Men en litauisk distriktåklagare valde att överklaga beslutet om sänkt straff för Nerius. Och den 4 juli 2017 skärptes återigen Nerius straff och förblir nu på livstid, även i Litauen. Du har lyssnat på Rättegångspodden. Jag heter Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
Hej Nils, jag vill bara säga att jag älskar din podd. Min lilla syster älskar din podd och vi rekommenderar den till alla som har någon form av intresse i rättsfall. Jag tycker också att det är jättebra att du samarbetar med Lexbase. Lexbase är superbra tycker jag. Jag tyckte om, jag uppskattade att lyssna på styckmordet i Askersund och styckmordet i Boden. Det är två favoriter. Det är också två rättsfall som jag följde väldigt intensivt. Vi har läst förundersökningarna. Det har jag för sig gjort på alla brott som du har tagit upp i podden. Men, eller alla rättsfall som du har tagit upp i podden. Men de följde jag ganska intensivt och jag blev väldigt känslomässigt berörd när Vatchareeyas mamma fick grät och sådär i förhören. Jag satt i första centrumet av Stockholm då och lyssnade på det och jag började själv gråta liksom. Det måste ha varit en otroligt hemskt för henne att förlora sin dotter på det sättet. Så himla ung. Det var två helt lysande avsnitt var det. Men tack så jättemycket för nu och ha det bra.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.